Vad roligt att se er. Det här är första gudstjänsten. Jag står här framme faktiskt sen semestern tog slut. Och jag har, alltså många av er är missnöjda över det, kanske att det har varit en regnig sommar. För mig har det varit jätteskönt. För jag har ägnat stor del av sommaren till att skriva en bibelkommentar till första Korintherbrevet. Och därför kommer nu typ alla predikningar handla om Korintherbrevet. Och jag ber om ursäkt för dig i förväg, men jag kan liksom inte låta bli. Jag har blivit så fascinerad. Och jag tycker det är jätteroligt att få gräva i Bibeln. Och så hittar man en och annan liksom ädelsten. En liten guldklimp som man känner, det här vill jag visa upp för er. Kolla vad jag hittar. Så känner jag mig liksom. Och jag tänkte liksom att... om jag nu ska predika en hel del om Korintherbrevet framöver här, så vill jag börja i rätt ände. Och då är det i första Korintherbrevet kapitel 13 som man börjar. Därför att det är där som Paulus liksom visar vart skåpet ska stå på något sätt. Och det är så att jag kan inte förklara allting, för det är för komplicerat och det liksom går bara inte. Men vi kan bara konstatera att Paulus, som har skrivit det här brevet, och Korintierna, det är en stad i Grekland, de är i luven på varandra. Det kan man säga. Och de bråkar om det ena med det andra. Och Paulus har varit där i 18 månader och predikat och startat den här församlingen. Så han har ett hjärta för den. Men de har svävat iväg i massa grejer, konstigheter. Och nu försöker han gå till rätta med det. Och alla de här problemen, vi ska inte gå igenom dem, och många av de problemen är liksom inte relevanta kanske för oss heller. Men en del av dem är det. Men sen kommer han, när han börjar närma sig slutet, så tar han upp det här med kärleken. Liksom. Att det är ändå den väg vi ska gå. Liksom. Jag hade några vänner som, inte den här sommaren men en annan regnig sommar, var trötta på regnet. Åkte till Kanarieöarna. Och vet ni vad som hände då när de kom till Kanarieöarna? Då kom det en regnstorm in över ön. Och det var bara en regnig vecka. Liksom. Ibland kan jag känna så här. Man gör saker som blir liksom på något sätt helt meningslöst. Man åker för att slippa regnet och så kommer det en regnstorm. Eller varenda gång jag åker förbi Dragon Gate på E4-an tänker jag på det också. De byggde ett hotell. Men de kan inte ta emot gäster. Det blir liksom, okej, vad var poängen med att bygga det här hotellet? Nu står det ju bara där som ett monument över sitt eget misslyckande någonstans. Och lite de här sakerna någonstans är att bygga en församling utan kärlek. Det blir liksom, man stannar upp liksom, vänta lite nu, vad var meningen nu igen? Varför gör vi det här? Det är ju helt meningslöst. Om vi inte har kärlek. Då blir det andra. Liksom, varför ska du ha ett hotell om du inte får gäster? Varför ska du åka till Kanarieöarna för att slippa regnet om det regnar? Där. Alltså, alla de här grejerna. Som, det blir liksom bara... Det är ju ingen mening. Och lite det som... Efter att Paulus har liksom bråkat och skällt på Korintherna om det ena eller det andra, så bara stannar han upp. Liksom. Hallå, liksom. Det är ju helt meningslöst om vi inte har kärlek. Men i alla fall, om vi då ska gå in på Korintherbrevet. Så innan kapitel 13 där det här kärlekens väg står om, eller kärlekens lov som ni kanske känner till begreppet. Då har han alltså, avslutar han kapitel 12 med att säga, han pratar om nådegåvorna, andens gåvor, tungotal och helande och profetia och sådana där saker. I kapitel 12. Och så avslutande kapitlet med att skriva. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Det här med väg. Visste ni att den kristna tron kallades för vägen? Det står ju så i apostlagärningarna. Det är liksom ett begrepp som judarna hade. Att om man lever på ett visst sätt så går man på en väg. Alltså vad är det för väg man går på? Liksom? Alltså man kan snubbla på vägen, man kan gå i diket eller man kan liksom gå långsamt, man kan gå fort. Men man går i alla fall på vägen. Och den vägen är liksom ditt liv på något sätt. Vet ni vad det hebreiska begreppet är för det? Som juden använder än idag. Är någon som vet men inte vågar uttala det? För jag kan inte uttala det. Chalacha. Då skämmer ut sig. Men har ni hört det? Det är judarna pratar om det. Att man går på en väg liksom. Att man lever på ett visst sätt. Och Paulus menar att vi ska gå på kärlekens väg. För korintierna, de gick på en destruktiv väg. De hade inte kärlek till varandra, utan de hade kärlek till sig själva. Det märker man gång på gång på gång i Korintierbrevet. Att de tänkte mer på sig själva än på andra, på församlingen alltså. Och det är en destruktiv väg som inte bygger upp församlingen. Utan det bygger bara upp en själv. Och det vill inte Paulus. Så det ska vara med oss. En annan grej vi ska ha med oss är. Alltså kärlekens väg. Vilken sorts kärlek. Det finns nämligen på grekiska. Jag kommer komma in på det snart. Fyra olika ord som vi översätter till kärlek. Det är inte vilken sorts kärlek som helst. Jag har en fråga till er också. Om man fokuserar för mycket på någonting i kyrkan men inte gör det av kärlek, vad händer då? Ni behöver inte svara nu så, men tänk er en grej liksom. Om man vill göra någonting riktigt, riktigt bra, vi har fantastisk teknik och ljus och bild och allting i den här kyrkan, eller hur? Vi ska vara jätteglada över hur fantastisk kyrka vi har. Men vad skulle hända om vi bara fokuserade på att få sånt så bra som möjligt, men inte hade kärlek? Hur skulle det bli då? Därför tyckte jag det var så bra det som LT sa igår på församlingshelgen vi hade. Att när de samlas på måndagarna här, tekniker och som bryr sig om fastighet och sånt, då är det först och främst för att samlas för att fika med varandra. Och när de ändå fikar, då kan de ju också fixa med kyrkan. Och det är någonstans rätt fokus och prioritering. Först och främst samlas vi i kärlek. Och vi liksom har en kristen gemenskap. Sen, naturligtvis, så har vi mycket annat att göra också. Men vad är det som kommer först och främst? Ska vi kika här nu då på börja gå in på kapitel 13 i första Korintierbrevet. Här tar han en paus från att prata om nådegåvorna. Och så pratar han om kärlek en stund. Och sen fortsätter han prata om nådegåvorna i kapitel 14. Men då står det så här då. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Vet ni vad det där änglars språk är för någonting? Visst har man hört det här kapitlet på typ bröllop och människor som inte är kristna känner till den här fantastiskt fina kapitlet, eller hur? Det är kanske ett av de kändaste kapitlen i hela Bibeln. Kärlekens lov. Men om man läser det på bröllop liksom för att hylla kärleken. Men har ni tänkt på vad det här kapitlet egentligen handlar om? Det där änglars språk. Vet ni vad det är? Det är tungotal. Paulus skriver om tungotal i det här kapitlet. Och så skriver han om profetians gåva. Och så skriver han om kunskapens nådegåva. Trons nådegåva. Är ni med? Det här är ett kapitel som faktiskt handlar om tungotal. Och jag tycker det är lite komiskt när man liksom läser det på ett bröllop och så här för att på något sätt hylla kärleken mellan två människor. Det är inte fel, men det är bara ingen som tänker på vad han egentligen skriver om och vad det faktiskt handlar om. Ja, i alla fall. Nu ska vi gå in på de här fyra olika orden som jag sa är kärlek. På grekiska. Paulus skrev Korintierbrevet på grekiska. Och det finns fyra olika ord som vi på svenska översätter till kärlek. Och ni ska få gissa sen vilket av dem det är. Ni kanske redan vet det, några av er. Ni behöver inte. Men om vi börjar här, vilken ska vi ta först? Eros. Det använde grekerna för att beskriva den romantiska kärleken. Alltså det är inte som att det skulle vara något fel på den, alltså, inte så, utan bara att om en man och en kvinna blir kära i varandra så är det eros. Liksom. Det är den sortens kärlek. Filia. Någon som vet vad det är för någonting? Syskonkärlek, hör jag. Det, ja, alltså kärlek mellan personer som liksom på något sätt har ett gemensamt intresse, skulle man kunna säga. Om man hejar på ett fotbollslag tillsammans, det är liksom den sortens broderskärlek. Man stöttar varann. I en församling så är det den sortens kärlek mellan oss. Det är inte så att vi allihopa samlas i kärlek för att vi är kära i varandra. Eller hur? Det är inte den sortens kärlek mellan oss. Utan det är ju filia, broders- och syskonkärleken mellan. För vi har ett gemensamt intresse, vi älskar Jesus och vi därför älskar vi varandra. Det är därför man ofta kallar pingstförsamlingar för Philadelphia. För att man vill liksom poängtera den sortens kärlek då. Storge. Jag vet inte hur det uttalas, jag ska inte ens försöka. Det är omsorgsfull kärlek mellan en förälder och ett barn. Kanske man kan säga. Men det är ingen av de här orden som jag sa nu som Paulus skriver i Korintherbrevet kapitel 13. Utan det är agape. Lite östgötskt uttal där. Men det gör ingenting, eller hur? Vad är det för sorts kärlek då? Jo, när jag satt och grubblade över det. Då kom jag att tänka på Ivanhoe. Har ni sett den filmen? Varenda år ska de visa den. Det är något med den där filmen som fascinerar oss, eller hur? Vi kan inte sluta titta på Ivanhoe. Och det är någonting med hans Ivanhoes kärlek till Rebecca. Va? Ja, jag har inte riktigt koll på alla personerna. Men det är någonting när han är beredd att offra sitt liv för att rädda henne. Det är någonting med det där som berör oss, eller hur? Som gör att man måste se den här filmen hela tiden. Det är någonting konstigt med den där kärleken. Det är inte vad som helst. Det är inte bara att han är kär i en tjej eller någonting. Utan det är någonting med att offra sitt liv för någon. När du inte måste göra det. Men för att du älskar den där personen. Inte för liksom, någon slags romantisk kärlek. Utan för att du älskar den människan. Den sortens kärlek liksom. Så Gud är som Ivanhoe. Man kan se också lite av det där i kanske en av de mest hyllade kärleksfilmerna. Titanic. Tänkte jag också på. I början är det väl Eros, kärleken då. Mellan, vad heter de, Jack och Rose. Men när de ligger där på det här och flyter i vattnet. Och Jack liksom ger upp sitt liv för att rädda sin älskade liksom. Det är någonting med den kärleken också, eller hur? Han tvekar inte heller att offra sitt liv för att rädda någon annan. Det är lite åt det hållet som agape-kärleken är. Det är att Gud såg människan och visste att jag måste rädda dem. Jag måste liksom, jag älskar mina barn. Och jag måste ge av mig själv. Jag måste offra mig själv för att rädda människorna. Det är så det ultimata uttrycket för agape-kärlek. Det är vad som händer på korset. Det är exakt vad som menas med agape-kärlek. Att Jesus dog för våra synder på korset. Så den sortens kärlek är det som Paulus skriver om. Det är inte den romantiska kärleken. Det är inte egentligen broders kärleken. Det är inte kärleken mellan en förälder och dens barn. Utan det är när vi liksom offrar oss själva för varandra. När vi ger upp vårt eget för att sätta någon annan högre än oss själva. När Gud sände sin son för att rädda oss. Den sortens självutgivande kärlek. Liksom. Det är inte så att Gud sände liksom sin son för att han var kär i oss. Liksom, utan det är ju för att han vill rädda oss. För att han älskar oss. Nu ska vi se vart jag var någonstans. Jag började babbla. Det är mycket bättre när man följer det man har skrivit. För att då vet man vad man ska ta härnäst. Men ibland så börjar man babbla. Jag vill bara stanna, jag går tillbaka en sväng då. För att ta upp det där med tungotal. Om ni är intresserade av varför jag menar att änglars språk är tungotal, kan vi ta det vid något annat tillfälle. Men jag vill bara säga det att Paulus är kritisk mot korintierna för att de pratar för mycket i tungotal. Och det kan vara en bra poäng att säga till oss i Pingstkyrkan också. Jag kommer säkert predika om det någon annan gång. Men jag vill bara säga det att Paulus poäng är inte att det är fel att tala i tungor. Men däremot, är det, för det uppbygger ju dig själv. Det är jättebra att tala i tungor. Han säger, jag talar i tungor mer än ni alla. Liksom, för det är en fantastisk gåva att få. Men när vi samlas så är det ju mycket bättre att tala profetiska ord. För då bygger ju man upp andra. Och det är liksom det han är ute efter. Att om det nu är kärlek som är viktigast och inte tungotal. Då är det ju bättre att vi profeterar till varandra. För då blir fler uppbyggda, menar han. Det är som att lyssna på radio men har rattat in fel frekvens. Så är det när vi alla bara talar i tungor. Istället för att försöka be för varandra och profetera och bygga upp varandra. Liksom. Nu ska vi se vart vi är. Just det. Sen går Paulus in på... Nej, förresten. Nu ska jag gå tillbaka här. Kärleken är tålig och mild. Han börjar här nu, Paulus, med att skriva vad kärleken är. Och sen skriver han vad kärleken inte är. Men om vi stannar här. Hur är kärlek då, enligt Paulus? Den är tålig och mild. Betyder det att till exempel i ett äktenskap att man är liksom tålmodig med sin partner, att de är det som menas, eller är det att man inte är liksom så högljudd, att man är mild? Vad är det han syftar på? Han skriver om det i Romarbrevet. Det Paulus syftar på här, det är att Gud har haft tålamod med oss människor. Därför att Gud, när han ser våran synd, så borde han straffa oss. Men han är tålmodig. Och han sände Jesus istället för att ösa sin vrede över oss. Utan han vill rädda oss från det. Det är det som Paulus menar. Det är det som är kärlek. Att inte ge det straff som man förtjänar. Utan att istället ge nåd. Jag vill säga det därför att när vi ser på varandra. Det är så lätt att man dömer varandra. Och att man ser varandras fel och brister. Men Paulus säger nej, kärleken är tålmodig och mild. Och precis som Gud gjorde mot oss. Han såg våra brister, han såg våra synder. Och han valde att inte straffa oss för dem. Han valde att inte döma oss för dem. Utan han valde att offra sig själv och sända Jesus så att han kan rädda oss från dem. Och det ska vi lära oss av, eller hur? När vi tittar på varandra och ser varandras brister. För det har vi så det räcker och blir över. Då ska vi inte döma varandra. Utan vi ska sätta andra människor högre än oss själva och liksom bygga upp dem istället. Förmana, hjälpa, uppmuntra, bygga upp liksom. Men sen går han in på vad kärleken inte är. Och här egentligen går han igenom nästan alla de problem som fanns i Korint. Så vi tänker att det här är någon slags lyrisk hymn över hur fantastisk kärleken är och så vidare. Men egentligen, det här är en lista på de problem som fanns i Korint. Och det tänker man inte på kanske om man läser den här texten på ett bröllop. Liksom. Så jag tror att hade Paulus skrivit i en annan församling, då hade han beskrivit kärleken på ett helt annat sätt. Så det här är alltså problemen i Korint. Kärleken avundas inte. Men man kan ju ändå lära sig någonting av det. Det är inte så att det här bara gäller för Korint. Liksom. Men bara så att vi vet det. Att det är det han pratar om. Kärleken avundas inte. Men det gjorde korintierna. De på något sätt tävlade vilken apostel som var bäst. Ja, men tänk er att vi skulle göra så här i församlingen. Några, de gillar Magnus. Några gillar Kristian. Några tycker att Elin är mycket bättre. Och någon tycker Elisabeth är bäst. Och någon tycker Roine är bäst. Tänk om vi höll på så liksom. Och dela upp oss i grupper i församlingen. Men det gjorde de i Korint. De hade liksom sin favoritbibellärare. Och så var de avundsjuka på varandra. Ja, Paulus bara, nej, nej, så där får man inte hålla på. Och en ledare får inte heller armbåga sig fram på bekostnad av andra. Utan sätt andra högre än dig själv. Liksom. Kärleken skryter inte. Men det gjorde korintierna. De skröt över liksom hur andliga de var. Och hur liksom framstående de själva var i visdom. Höll de på med. Kärleken är inte uppblåst, står det. Det står också att korintierna gjorde det. De var uppblåsta, alltså stolta. De var stolta över sin egen synd. Det fanns en man som levde i incest i församlingen. Och Paulus, han är helt skogstokig på dem. Det är ju till och med så att romarna och grekerna i samhället utanför, de som inte är kristna, tycker att ni är galna. Och ni är uppblåsta över det. Ni skryter över er egen synd. Ni är stolta över er synd. Paulus blir bara... Han kan inte förstå. Liksom. Kärleken beter sig inte illa. Det är för att korintierna, när de firade nattvard, så åt de mat tillsammans. Och då lämnade de... Alltså de som var rika åt upp och frossa i mat och blev förmodligen fulla och övermätta. Medan de som inte, de som var fattiga, inte hade så mycket pengar och kunde ta med sig mat, eller hur det nu var, de blev hungriga. Så de betedde sig helt enkelt illa. Ja, så här kan man hålla på, jag ska inte babbla för länge om det här, men ni fattar att det här är kopplat till situationen i Korint. Men man kan ändå lära sig av det ändå, naturligtvis. Sen, nu ska vi se vart vi är här. Just det. Den här tyckte jag var rolig. Det blir lite jobbigare förstås, men prova att byta ut ordet kärleken mot ordet jag. Så ska vi pröva nu våran helgelse. Vart vi behöver helga oss lite mer. Är ni med? Jag kan läsa, jag kan skämma ut mig. Jag är tålig och mild. Jag avundas inte. Jag skryter inte. Jag är inte uppblåst. Jag beter mig inte illa. Jag söker inte mitt. Jag brusar inte upp. Jag tänker inte på det onda. Jag gläder mig inte över orätten, men gläds med sanningen. Den är egentligen en bön man borde be varje morgon, eller hur? Nu hoppas jag att jag inte sa liksom för mycket fel här nu. Att det någorlunda stämmer. Att jag försöker åtminstone inte bete mig illa. Liksom. Men visst är det någonting med det. Att man vill, det här, så här borde det vara. Alltså. Så borde vi vara. Vi får lära oss av den här texten och försöka. Och så känner man så här. Jaha, just det. Jag är kanske lite uppblåst. Då får man försöka jobba på det helt enkelt. Världen går inte under för att man behöver lite mer helgelse. Ja, just det. Sen vill jag bara säga någonting här över att i vers 6, jag gläder mig inte över orätten men gläds med sanningen. Alltså att man ska glädjas över när det går väl för andra. Jag tror att det är en viktig sak också. Att vara glad över att någon annan lyckas och så. Och inte vara avundsjuk över det. Jag tycker det är en sån sak som Paulus, eller som det här kapitlet ändå betonar. Nu går vi vidare. Allt bär den i vers 7. Allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Jag ska avsluta här med att... Paulus beskriver alltså att allt det här andra, alltså det han pratar om är tungotal, profetia, alla de här gåvorna som Gud ger oss, övernaturliga gåvor, de kommer upphöra. Men kärleken kommer bestå. Poängen är ju att korintierna trodde att alltså allt handlade om tungotal i princip. Allt handlade om alla de här andliga gåvorna. Det var det enda de tänkte på. Paulus menar att de kommer ju sluta existera. Så varför fokuserar ni så mycket på någonting som ändå inte kommer leva? Alltså, som ett exempel, i himlen. Behöver vi helandets nådegåva i himlen? Nej. Behöver vi egentligen profetera till varandra i himlen? Det finns ingen mening med det på ett sätt. Och då, därför menar Paulus, men det finns en mening med kärleken. Den kommer alltid vara kvar. Oavsett vilken värld vi lever i så kommer kärleken alltid vara liksom det viktigaste. Och därför menar Paulus att den måste vi fokusera på.